För ett par år sedan började dyka upp allt fler svenska barnböcker som var gjorda helt eller delvis med hjälp av AI. Och böckerna kan skapas snabbare och billigare än någonsin tack vare AI. Men kritikerna varnar för att de saknar mänsklig kreativitet och djup. Är det lämpligt att barn läser böcker skrivna av AI istället för riktiga människor? Eller är det här en oundviklig förnyelse inom barnlitteraturen? Det här ska vi diskutera i Slaget idag. Jag heter Lina Frisk och med mig här i studion i Åbo har jag Mia Österlund. Välkommen.
Tack.
Du är professor i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi. Så här är Tove Appelgren. Välkommen.
Tack.
Barnboksförfattare, skriver bland annat Vestalinea-böckerna, också dramaturg vid Åbo Svenska Teater. Och så med från Helsingfors har vi Sara Enholm Hjelm. Välkommen.
Tack.
Då du är förläggare vid förlaget. Och med från Sverige har vi Marta Hedener. Välkommen.
Tack.
Och du är publishing director på Storyside, ett av ljudbokstjänsten Storytels interna förlag och som har gjort en hel del experiment med AI. Svenska barnboksinstitutet så har granskat utgivning av barnböcker 2024 och kommit fram till att minst ett 20-tal böcker som var uppenbart gjorda av eller med hjälp av AI. Och det här är en tydlig ökning från året innan. Och en AI-genererad barnbok så är det alltså en barnbok där delar av innehållet, till exempel text, bild eller båda, har skapats med hjälp av artificiell intelligens istället för att vara helt skapad av en människa. Och i många länder så har AI blivit en ganska naturlig del av bokmarknaden, särskilt när det gäller självutgivna böcker. Men jag tänkte börja med att fråga, vad har varit ert första intryck av barnböcker där man använt AI för att skapa dem? Om vi börjar med Mia Österlund.
Jag var på Svenska barnboksinstitutet och såg den här bokprovningsutställningen, så jag har rört vid de här cirka 20 böckerna som ställdes ut då från 2024. Och det var klart att de var väldigt slätstrukna, de var dussinprodukter, fullt av inkonsekvenser både i det språkliga men särskilt i det visuella, där karaktärer kunde ändra utseende längs med bokens gång eller ha för många fingrar, två höga fötter och liknande. Så det syntes ju väldigt tydligt att AI inte riktigt klarade av att hålla standarden. Dessutom så dryper de här produkterna, jag vill kanske kalla dem barnlitteraturens, de dryper av sötma, är sådär sockriga och tillrättalagda. Så mitt intryck var inte så positivt.
Hur ser ni andra på det?
Ja, säkert ganska lika som Mia. Jag tänker att skillnaden mellan de AI-genererade barnböcker jag har sett hittills så kan liknas vid det där att hur det är att leka ute i naturen, i skogen eller ens i en lite vildare park och sen jämföra det med en sån liten tillrättalagd plätt som finns kanske inne på ett köpcentrum. Att det kan vara kul en stund, men vad jag sett hittills så fattas det viktigaste, det vill säga konsten ur det.
Mm, alltså Tove Appelgren säger här att konsten saknas. Vad tycker du om Marta Hedener?
Jag arbetar ju främst med ljud och jag missade bokprovningen, så jag har inte sett de här böckerna annat än på nätet och i artiklar, men jag kan ju dela uppfattningen att de ser väldigt generiska och ganska tydligt AI-genererade ut, det jag har sett.
Mm. Och Sara Enholm Hjelm, du som jobbar med barnböcker som förläggare, vad har varit ditt intryck av de AI-genererade böcker du har mött?
Ganska samma nog som det här, att det känns väldigt liksom tråkiga, generiska, ganska liksom alltid förväntade och just så här liksom, på sätt och vis är Disney söta men sämre. Att Disney har ändå en egen estetik, att liksom någonting som faller däremellan. Sen finns det ju det här som är närmast mot AI-sörja, det här riktigt, riktigt eländiga, massproducerade, lågkvalitativa som är ännu värre.
Och vad är det som gör dem dåliga då?
Det är väl egentligen frånvaron, att det finns liksom ingen människa där som har satt omtanke och funderat på hur det liksom ser ut. Både bildvärlden, textvärlden och själva liksom själen i den där boken. De som jag har sett, men jag har inte sett många, måste medge.
Mm. Vad tycker ni andra? Vad är det som gör att det någonting känns som det fattas?
Det kanske är tur att Sara inte har sett så många, men nu kommer faktiskt Finska barnboksinstitutet med sin kirjakorg, bokkorgen, och har webbinarium idag. Och där har de i den nya rapporten identifierat att nu har vi också flera AI-genererade barnböcker i Finland. Och man ser det ofta att det finns på de här första bladen, så står det har gjorts med hjälp av AI, så då kan man hitta den här ledtråden. De rapporterar också om att det nu utkom 1400 barnböcker i Finland i fjol. Det är 100 mer än året innan. Så vi ser ju en liksom stor utgivning. I Sverige är det ungefär 1000 böcker mer. Vi har en situation med en stor överutgivning. Och där ser jag att AI-böckerna bara matar på det här, att det kommer ut för mycket. Och hur ska man då hitta den här kvalitetslitteraturen, den som har konstnärlig halt, som Tove nämnde här. Att det som fattas i de här AI-böckerna är ju just den konstnärliga halten, och därför tvekar jag till att ens kalla dem barnböcker. Jag tycker att det är en slags produkter. Och visserligen kan man ha olika AI-program där vem som helst, och inklusive barn, själva kan använda det här som en slags leksaker där man genererar en egen produkt. Men det är ju inte att förväxla med barnlitteratur som finns liksom inom en helt annan infrastruktur där du har kritiker, där du har förläggare, där du har en redaktionell process. Att jag undrar hur mycket redaktionella processer de här AI-böckerna genomgår.
En av argumenten för AI är att det gör med barnboksfältet mer demokratiskt, i och med att flera har tillgänglighet att skapa barnböcker. Hur ser du, Tove Appelgren, på det argumentet?
Nu, inte det någon som hindrar någon från att skapa barnböcker, att skriva och rita hur mycket den vill. Inte tycker att det där demokratiska finns i det att man ska kunna göra kvantitativt hur mycket som helst, utan det är det här redaktionella just som fattas, bland annat som Mia talar om här. Och det som är en viktig grej, tycker jag, att som jag har talat med kollegor om, är att den här växelverkan mellan text och bild, nu liksom bildarböcker, det som jag är mest bekant med genom mitt eget författarskap, att det försvinner. Och inte bara växelverkan, utan det att man kan säga en sak i text och en annan i bild, och så uppstår det en synergi eller en effekt av det, att de lite till och med kanske inte motsäger varandra, men kompletterar och ger någonting vidare. Och humor bygger man också så här, att man har flera komponenter och flera konstnärer som arbetar kring samma sak. Och roliga är ju åtminstone de verk som jag har sett som är AI-genererade, för att humor måste vara någonting av det allra svåraste att göra artificiellt. Det här tycker jag, det här om att det kan vara ett verktyg eller en leksak, det tycker jag är en intressant grej, för jag är inte liksom AI-negativ det kan man också säga att gällande en del saker så är jag det, men alltså det är ett verktyg som säkert kommer att styra mycket i världen om det fortsätter så här, men det är ändå fortfarande bara ett verktyg, så vad man sen gör med det så en annan sak. Och allt kan som bekant missbrukas. Och det här tycker jag
Jag är ganska övertygad om att AI kommer med tiden att bli ett konstnärligt verktyg som man kan göra spännande saker med också i den här konstnärliga litteraturen. Det tror jag helt säkert. Bilderboksforskaren Katrina Åkerholm disputerar på en avhandling vid Åbo Akademi i höstas, där hon pläderar för det här att bilderboken ska användas också upp i åldrarna i högstadie- och gymnasieundervisningen. Och under hennes karonka så hade hennes doktorandkollegor då tagit Linda Bondestams bilderbok Mitt bottenliv och kört den genom AI, så den handlar om Katrinas disputation. Och det här blev ju väldigt humoristiskt, just för att vi alla såg hur löjligt mycket sämre bilderna var och berättelsen var. Så att den kan använda, liksom, användas parodiskt, men knappast liksom nå den här humorn som Tove säger här. Mm.
Ja, parodiskt av en människa.
Ja, av en människa. Ja. Mm.
Sen är det kanske lite diskutabelt att köra in någonting överhuvudtaget, åtminstone utan lov att till exempel på OST så frågar vi om vi får mata in text eller se till att det är ett slutet system om det behövs en sammanfattning någonstans eller någonting sånt som AI är bra på, sammanfattningar. Mm.
Men trots att ni nu sågar AI så är det ju ändå någonting som säljer och Marta Hedenen, ni på Storyside så har ju gjort en del AI-experiment. Ni, 2025 så publicerades den första helt AI-producerade ljudboken New Horizon och den marknadsfördes med en AI-författare och hela produkten var alltså gjord med hjälp av generativ AI. Kan du berätta kort varför valde ni att göra det här experimentet?
Ja, nej men, alltså, det var ju mycket debatt kring AI då och vi ville förstå vad är faktiskt möjligt att åstadkomma med generativ AI och vilka utmaningar och möjligheter som har de här verktygen. Och också vad AI på sikt kan komma att betyda för branschen. Sen har ju Storytel och Storyside drivit digitalisering och innovation så vi tyckte också att vi i den rollen har ett visst ansvar att våga testa och vara proaktiva. Och också för att kunna sätta vår standard för etiskt användande av AI baserat på praktisk erfarenhet, så att säga. Jag vill säga att det var ju ett otroligt lärorikt projekt för oss. Och det visade också väldigt tydligt vilka begränsningar de här verktygen har. Eller hade, ska jag kanske säga, för det börjar ju bli ganska länge sedan nu. Och hur tidskrävande det var att skapa en längre berättelse tillsammans med AI. Det blev ju en novellsamling på grund av det. Så det är inte en quick fix, kan jag säga.
Mm. No, hur öppna är ni att fortsätta experimentera med AI för era produkter?
Nej, det här var ett experiment. Det var någonting vi gjorde för att vi ville lära oss att förstå. Alltså det var inte liksom tänkt att bli en ny utgivningslinje överhuvudtaget. Vi ser ju AI precis som Tove var inne på, ett fantastiskt redskap och ett verktyg för att använda för författare och för oss på förlaget. Men absolut inte som skapande kraft, så att säga. Där är vi inte idag, som jag ser det.
Mm. Sara Enhjelm, på förlaget, hur mycket använder ni AI eller funderar på AI när ni skapar barnböcker?
Alltså, vi skapar ju inte barnböcker alls med AI för tillfället. Och överlag så är det just att det som AI inte kan göra är ju den här... Den har liksom ingen kritisk förmåga och ingen liksom meningsskapande förmåga. Så därför så funkar den ju liksom jättedåligt att jobba för sig själv eller så här som det talas om just. Att det som jag tänker att liksom eventuellt kan en författare själv använda AI för att få några idéer eller för, liksom för något slags. Det är mer liksom, då är det just en konstnär som själv på sätt och vis kontrollerar det här redskapet. Att vi är liksom inte intresserade, alltså just för att som Mia sa att det finns en ganska mättad marknad, det finns liksom närmast ett överutbud av böcker och vi har inte en enormt stor produktion per år, vi ger inte ut så många böcker, så inte vill vi liksom, det finns liksom inga intresse att sätta ut göra några böcker som inte är så bra som de kan vara, att vi vill liksom sälja böcker men vi vill sälja så bra böcker som möjligt. Och då tycker jag inte att det finns åtminstone ännu några indikationer på att AI kommer att göra någonting bättre än det görs nu. Och just vi vill gärna tänka att vi gör böcker som, är liksom, som kan bli klassiker en dag. Och då är det jätteviktigt att de har något nytt i sig. Det kan inte vara att det är samma sak som finns redan.
Men trots att de kritiserar de här AI-böckerna så finns det helt klart köpare för en uppmärksammad bok. Bland annat influencern Johanna Andrés bok, Det spökar i badhuset. Den har både blivit mycket omtyckt och mycket såld också. Och det är förlaget The Book Affair som då har gett ut den här boken. Och de säger att AI inte har använts i själva textarbete, men AI har använts som grund för illustrationer som sen har bearbetats av en bildredaktör. Och de valde att använda AI för att det fanns det fanns inte någon lämplig illustratör tillgänglig och de helt enkelt ville få ut boken snabbare.
Tillåt mig skratta. Det finns väl oändligt med tillgängliga illustratörer.
Så du köper inte det här argumentet?
Nej, inte överhuvudtaget. Det är ju löjligt.
Mm. Men den här boken är ju såld.
Den är såld, men det är liksom den här delen av influencerkulturen då.
Mm.
Den har väl också fått ett Adlibris-pris och där är det liksom köparna då som får rösta fram. Och sen finns det också motsvarande tendenser inom Amazon. Jag kollade upp att det fanns siffror på att den självhjälpslitteratur som säljs på vad det nu sen Amazon så var 87% AI-genererad redan. Och Amazon förbjuds på vissa bokmässor ute i världen just för att man vill inte ha in den här typen av argument som att det skulle finnas illustratörer eller den här typen av produkter.
Men har köparen fel, Tove Appelgren?
No. Det beror på helt vad vi talar om. Det lät som man kan generalisera på det sättet. Men jag tror att det här hänger ihop med det som Mia tog upp och som Sara tog upp här. Att det finns ett överutbud. Och då tappar man förmågan att se skillnad på kvalitet och produkt. Någonting som bara är en produkt och som inte liksom har en konstnärlig kvalitet. Och sen är det ju så att barn kan man ju lura i precis vad som helst. Att det är en sån här omtyckt myt att barn är den svåraste publiken. Och så inte det är alls särskilt svåra. Det är ju klart att vi är vuxna konstnärer så klart vi kan slå i ett barn precis vad som helst. Att där är det där vuxna ansvaret. Att vill man att ens barn ska läsa AI-genererade produkter eller vill man att de ska ha tillgång till konstnärliga böcker och verk som är kanske i många fall dessutom skrivna och illustrerade inom den egna kulturen. Och det har hittills varit viktigt för oss i Svenskfinland åtminstone. Så att det hoppas jag att fortsätta vara en faktor när det gäller att välja någonting som man vill att ens barn ska bära med sig. Men kanske föräldrar inte alltid är så noga med det där, att vad det är de köper. Att om det är värst på någon lista så kan det vara ett starkt argument, tyvärr.
Ja, men om barn tycker att det är bra och det säljer, vad tycker du, Marta Heder? Finns det ett problem då?
Ja, men jag kan hålla med om att det finns en överutgivning och att det är problematiskt ju lättare det blir för vem som helst, om man nu ska säga så, att skapa böcker och trycka ut dem, så blir det ju liksom en väldigt stor flod och det är klart att då kan man tänka sig att det skulle vara svårare för det mer kvalitativa innehållet att hävda sig. Samtidigt så skulle jag vilja hävda att det här är självreglerande. Jag tror inte, eller inte enligt vad jag vet i alla fall, att något av de stora förlagen ger ut AI-genererad böcker, utan det är ju ofta mindre nischade förlag, och jag har svårt att se att det skulle handla om någon stor försäljningsvolym på de här böckerna. Jag har inte sån data tillgänglig. På Storytel vet jag att man har varit tvungen att stänga av förlag där det var tydligt att idén var att bara pusha ut mängder av tydligt AI-genererat innehåll. Där måste ju Storytel och andra distributörer och försäljningsplattformar agera grindvakt och se till att, för det är ingen bra upplevelse för kunden. Jag tror inte man ska underskatta att människor vill ju läsa och lyssna på sånt som är bra, och det är inte säkert att det inte skulle kunna finnas en bra AI-genererad bok, även om inte jag har sett någon, men jag tänker att det kommer på något vis ändå att visa sig tydligt att det inte är lönsamt att trycka ut generiskt material på sikt, skulle jag vilja hävda i alla fall.
Ja.
Jag kan ju kontra med att säga att jag tycker det också hör ihop med det här att vi har en sån här undervegetation där man har identifierat och skapat förlag som fångar upp den här stora viljan hos många att göra en egen barnbok. Man tycker att tröskeln är låg, man kanske har berättat någonting för sitt barn och så vill man ge ut det. Och då finns det några, särskilt i Sverige, svenska förlag där man kan betala för att bli utgiven. Och så finns det liksom tariffer för hur mycket redaktionell hjälp och annat man kan få. Och de här underminerar ju också marknaden. Så jag tänker att det, om vi skulle få liksom lite upprensat i den här vegetationen, och jag tänker att faktiskt tror jag att vissa AI-böcker kan vara bättre än vissa av de här av lägsta kvalitet i den här överutgivningen, om jag får provocera lite.
Men kan det inte vara en bra sak att barnen kan se sig själva i böcker och att man kan just skapa böcker där barn kan vara karaktärer och det kan checka uppmuntra till läsning, och det här möjliggör ju AI. Hur ser du på det, Sara Enholmhjelm?
Jag tycker ju att så som världen ser ut nu, så det minsta vi behöver är att barn ska läsa böcker om sig själva. Att liksom, att vi behöver inte mer narcissister i den här världen än vi har redan nu. Och jag tycker att barn har alltid ritat och skrivit egna böcker redan som små. Många av dem har blivit sen författare med tiden eller någonting sånt. Att jag tycker det är ganska naivt att tro att det skulle vara en väldigt bra väg för barn att liksom laga AI-genererade böcker istället för att själva rita och skriva. Och det handlar mycket också om den här idén om att människor på något sätt innerst inne är färdiga konstnärer, och bara de skulle kunna rita eller bara de skulle kunna skriva skulle de kunna bli en stor liksom, författare. Men inte det är ju så det fungerar. Det är ju det att du blir en bra författare eller illustratör genom att du sitter och ritar och lär dig det där hantverket och lär dig att tänka, lär dig att se, och då blir du en konstnär. Och sen behövs det liksom förlag som är som en slags grindvakter som liksom går igenom att blev det liksom helheten, blev allt det här bra? Och det är liksom den barnlitteraturen vi borde ha där ute i liksom i butikerna och överlag. För att inte tror jag heller att barn som läser de här generiska, ganska tråkiga böckerna, åtminstone hittills, så liksom inte kommer de heller att bli glada läsare, utan man har kanske lyckats locka några barn att läsa lite. Men sen kommer det att ta slut som i vägg, för det är mycket tråkigare att läsa böcker i så fall än att till exempel, inte vet jag, se på film eller nästan göra vad som helst, alltså en sån här själlösa böcker. Att det, jag tycker det är ganska farligt att vi liksom leker med en ganska farlig utveckling om vi på något sätt säger att ja, någon enstaka bok har sålt. Jag blev glad att höra vad Marta sa här, att inte det är ju så att de har sålt en särskilt bra, de här AI-genererade böckerna. De är bara villiga.
Tove Appelgren, du ville ha det?
Ja, jag funderar på det här, att här finns liksom två olika frågor egentligen i den här ena frågan, att å ena sidan AI och andra sidan det här demokratiska, och som jag inte upplever att det är särskilt demokratiskt. Och det att det handlar, att om vi nu talar om att vad barn själva kan skapa, så håller jag helt med Sara om det som hon sa, att det är liksom som med vilket yrke som helst, att barnläkare inte heller barn som är läkare, att det här är lite samma sak, att vi som är vuxna konstnärer, så vi är just vuxna och har den här kapaciteten att skapa den här konsten, därför att det finns olika nyanser och mycket livserfarenhet, och det skapar sen en kontaktyta, att barnlitteratur skapas inte av barn. Och sen skulle jag vilja kommentera det som Marta sa, som jag tycker också att det är någonting som vi kanske går till så småningom, är det att man börjar sen som kontrast se att vad som är konstnärliga verk i relation till produkter. Men att det kan vara lite svårare inom litteraturen just, eller inom, om vi räknar också nu de här AI-genererade verken till den här gruppen som säljs som böcker, så kan det vara svårare att se det liksom snabbare, den där kontrasten. Att när jag jobbar med teater till vardags, så har jag tänkt att på teatern är vi inte hotade av AI, för det är vår själva grundverksamhet, kärnverksamhet, att vi är levande människor i nuet på scenen. Och det kan man inte göra med AI, för att det motsäger liksom sig själv.
Mm. Nu har ändå AI, det har ju ökat markant, och vi ser det här alltså att man kan köpa böcker, och mycket barnböcker då, som är skrivna delvis eller illustrerade delvis med AI. Så det ser ju inte ut som om det här skulle försvinna genast, men vad ska man då istället för att värja sig omfamna AI istället? Vad finns det för möjligheter? Vad säger du, Marta Hedder?
Men jag vill ju mena att AI är ett fantastiskt redskap, och jag tänker att de allra flesta säkert redan använder AI mer eller mindre i sin vardag idag. Och det kan ju också vara alltså, jag ser inte, alltså, AI behöver inte vara ett hot, det kan också vara en möjlighet, så skulle jag vilja säga. Samtidigt så är det ju viktigt att skydda människan i det här, och jag tycker det är oerhört viktigt att det finns en transparens kring om något är AI-genererat och skapat med hjälp av AI. Det skulle jag säga. Och ja, jag vill också, jag menar, ett område som är relevant för oss på Storyside är ju ljud till exempel. Och vi har en författare som drabbades av en stroke för några år sedan och inte längre kunde läsa in sina böcker. Och då gjorde vi en AI-klon så att vi fortfarande kan erbjuda de nya böckerna med hans röst. Och där har man ju också ett fantastiskt användningsområde för AI, också i tillgängliggörandet. Att spara röster, möjliggöra ljudboksversioner av böcker som är gamla eller som kommersiellt inte annars skulle vara försvarbara för förlagen att ge ut.
Mm. Hur ser ni andra på det här att man har använt en AI-klon som röst istället för att använda en riktig uppläsare?
Nu, jag tänker att det inte handlar om litteratur i första hand, utan det handlar om medicinsk, liksom en innovation som man kan använda inom medicinen, och där jag tror att AI kommer att spela jättestor positiv roll.
Mm. Nu, hur ser ni andra på AIs roll i barnlitteratur i framtiden? Och Mia, du spekulera.
Jag tänker mig att det vi ser i det här överutbudet av barnlitteratur så är mycket också det att vi på något sätt slungas tillbaka till en föråldrad syn på vad barnlitteratur är. Alltså det här med att den ska vara belärande, uppfostrande, didaktisk. Det finns oändligt mycket av den här överutbudet som handlar om det, att det vill lära barn saker, att det är bruksböcker. Och bruksböcker kan vara helt fint, men vi måste hålla isär de här begreppen lite. Vi ser ju en annan tendens också, att de här läsa lättböckerna håller på att slå ut annan litteratur i skolvärlden till exempel. Det finns det forskning som visar att även goda läsare väljer lättläst litteratur som finns i klassrummen. Och här finns det ju en oerhörd liksom, kommersialism och mycket pengar bakom det, att det är mycket besök bakom de här läsa lätt. Och då vill jag dissar inte all läsa lätt, det finns hög kvalitativ sådan också. Men när vi tittar till de här stora tendenserna så jag ser liksom AI som en spelare i den här större processen. Och kontentan av det här är väl liksom fältets professionalitet som vi försvarar här, att barnlitteratur och barnkultur överlag så ska ju vara en profession, och då ska det vara de som har utbildning och har långa erfarenhetsbågar som ska liksom vara med som de här grindvakterna och påverkarna, inte några influencers som är så fångna i ett annat kommersiellt nätverk.
Hur ser ni andra på rollen AI kan ha i barnlitteraturen? Sara Enholm-Hjelm, om du ger ditt, vad du ser att AI kan ge?
No, alltså, framförallt liksom ett verktyg för kreatörerna eventuellt. Mycket andra saker som det kan vara ganska bra i för förlagsverksamhet finns det många delar som AI säkert kan hjälpa till med på många sätt. Men när det gäller just uttryckligen skapande, inte så hemskt mycket. Där tror jag inte att, eller det måste bli mycket bättre i så fall, men jag tror inte annars det. Jag tycker liksom en viktig del av åtminstone liksom förlaget också att man har liksom författare och illustratörer, och de lever ju på upphovsrätt. Och AI har ju i hög grad kopierat från många författare och illustratörers verk och ger ut den som det, och vi har inte ännu heller hittat en ordentligt system hur upphovsrätt ska liksom värnas mot på sätt och vis de här AI liksom det där vad de lär sig, det där material de lär sig av, och så länge det inte finns så tycker jag att det finns också stora problem med det, att man har ju liksom arbetat länge för att det ska gå att leva som författare och illustratör, och det ska finnas liksom möjligheter. Och inte tycker jag att det är en bra utveckling alls heller att bara låta säga att nu är jag AI här. Tack så mycket. Som det håller på att gå med översättarna.
Mm. No, varje förnyelse så väcker ju motstånd. Och det här är ju en ganska fråga om en stor förnyelse. Men ser du, Tove Appelgren, att det här är någon form av moralpanik, det här AI-motståndet?
No, som jag sa så tycker jag att AI är ett verktyg och att det finns mycket att vara nyfiken på många områden där det kan användas. Men att det börjar klarna redan i det här skedet, att just det kreativa, just det mänskliga mötet, det som händer mellan riktiga människor när de skapar konst med varandra, så det är AI inte bra på. Att jag tycker att man behöver moralpanikera där, utan man behöver bara se till att man har tillräckligt mycket kvalitet i sitt liv, och talar vi om barnböcker så i sina barns liv.
Mm. Marta Hedenä, vill du kommentera det här? Hur ser du på den här, ja, kanske moralpaniken som har skett med AI-motståndet?
Ja, men jag vill först kommentera det Tove sa, för att jag tycker det är ju viktigt också kring det du nämnde kring växelverkan mellan bild och text. AI har ju ingen intention. En AI kan inte skapa själv, och där är ju så att säga problemets kärna trots allt, att en författare och en illustratör vill ju säga någonting, vill väcka tankar, känslor, frågor. Det kan och vill inte en AI, det är bara ett redskap. Och sen vad gäller liksom eventuell moralpanik, det är ju alltid så när någonting nytt kommer så blir det upprörda stämning och man anpassar sig och så, ja. Men jag tycker också att det har varit en lite delvis snedvriden debatt, åtminstone i Sverige, för det har varit väldigt mycket fokus på hotet mot de kreativa näringarna, och jag skulle säga att det är de områdena där AI har allra sämst möjligheter att på något vis slå ut eller ersätta människan, och att kunna liksom producera någonting som kan tävla i någon direkt mån med mänskliga verk, åtminstone som det ser ut idag. Det finns ju då andra yrkesgrupper som har en mycket större påverkan och där AI de facto kan ersätta både kompetens och produkt. Men igen, jag tänker att de här innovationerna har ju avlöst varandra och människan anpassar sig, och jag tänker att det är tingens naturliga ordning lite, att man måste uppröras och diskutera, och sen så hittar vi en väg framåt med det här fantastiska redskapet som det ändå är.
Mia.
Till exempel har vi sett det i bilderboken. När det kom digitaliseringen så svarar bilderboken med att bli ännu mera, jobba med materialiteten och formen. Så det finns hopp.
Mm. Ännu en sista fråga innan vi avslutar den här dagens debatt. Vad tror ni om 5 år? Kan ni kort beskriva hur stor del av barnlitteraturen kommer vara delvis eller helt AI-gjort? Om vi börjar med Sara Enholm igen.
Alltså talar du nu, det är svårt att säga, talar du om i världen, talar du om i Finland?
Vi kan prata om svenska barnböcker.
Kanske, jag skulle säga kanske 10%, och i så fall just uttryckligen lett av liksom just sådana influencers, så den här typens människor som folk liksom är kända och folk vill ha kontakt med dem eller på något sätt upplever att de hör till deras familj eller står nära dem, och det är liksom de, för deras fans som de här böckerna görs. Inte mer än så på 5 år, tror jag.
Så 10% gissar du. Marta Hedenä, vad gissar du?
Jag tycker det låter som en ganska bra gissning. Jag tror att AI kan komma och ersätta en del av det allra mest generiska. Om ni tänker de här, ja, jag tror att alla vet vilken typ av böcker jag syftar på då. Men kommer AI att liksom ersätta bilderbokskonstnärerna? Nej, aldrig.
Mm. Tove Appelgren, vad är din gissning?
No, jag vet inte om man kan gissa något. Det beror på hur man är lagd. Om man är dystopiskt lagd så tänker man att allt kommer att vara AI-genererat. Men i den bästa av världen så någon liten procent.
Mm. Och Mia Österlund, hur ser du på det?
Jag tänker väl just så då, att vi kanske kommer att tröttna på det här. För att om det är del av såna här hypar så går de ju också ganska snabbt över, och där finns det en annan beständighet i den här konstnärliga barnlitteraturen. Det ser vi ju nu också på aktuella debatter kring Elsa Beskow och Tove Jansson-modifieringar.
Mm. Här får vi ta och avsluta dagens diskussion. Tack till Mia Österlund, Tove Appelgren, Sara Enholm-Hjelm och Marta Hedenä, och jag heter Lina Frisk.